From the conference center at Temple...
Från konferenscentret i Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få instruktioner och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, kyrkans president, leder detta möte.
Mina bröder och systrar, när vi inleder den första sessionen av den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga, välkomnar vi varmt medlemmar och vänner över hela världen som tar del av mötena under den här konferensen. Vi uppmärksammar och uppskattar generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresident som närvarar under konferensen. Vi tackar de många televisions- och radiostationer och satellit- och kabelsystem som ställer sina anläggningar till förfogande som public service så att stora skaror i många delar av världen kan ta del av konferensen. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ed Thompson med Clay Christiansen och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Se högt på bergets krön och sjunger nu Han kommer, förlossan för Israels hus. Inledningsbönen uppsänds sedan av Esther Shane M. Bowen i det 70:s forum.
Thank you. Our Father in heaven,
at the beginning. Fader i himmelen. I början av denna konferens böjer våra huvuden inför dig och uttrycker vår kärlek för dig. Fader, vi är tacksamma för ditt besök till profeten Joseph Smith och för Jesu Kristi besök och för återställelsen av prästerömmet och dess kraft på jorden. Vi är tacksamma, Fader, för de 12 apostlarna, för det första presidentskapet och för president Månsson som har givits makt att använda nycklar för att leda medlemmarna på jorden. Vi är tacksamma, himmelske Fader, för templet som finns på jorden och för de välsignelser som vi har, att vi kan gå dit och beseglas för tid och all evighet och förberas för att återvända till din närhet. Fader, vi ber att vi må kunna lyssna idag och under konferenserna och de sessioner, att vi ska kunna lyssna genom andens kraft och att vi kan göra de saker som vi uppmanas att göra. Och vi ber ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Tack. Jag har nu nöjet att få tala till er. Efter mitt tal sjunger kören: O må min själ i bön dig nå. Efter sången talar äldste L. Tom Perry i det 12 apostlarnas forum, varefter vi får lyssna till syster Sylvia H. Allred, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Sen talar äldste Neil Anderson i det 70:s presidentskap. Mina kära bröder och systrar, de 6 månader som gått sedan vi sist träffades tycks ha flugit iväg. Mycket har hänt under det att Herrens verk gått oavbrutet framåt. Jag har haft förmånen att i sällskap med mina rådgivare och andra generalauktoriteter få inviga 3 nya tempel. I Curitiba i Brasilien, Panama City och i Twin Falls i Idaho. Vilket innebär att vi nu har 128 tempel i verksamhet runt om i världen. Kvällen före varje tempelinvigning hölls ett storslaget kulturevenemang. I Curitiba i Brasilien presenterade 4330 medlemmar från tempeldistriktet, stödda av en kör på 1700 röster, ett inspirerande program med sång, dans och video. Det enorma fotbollsstadion var fyllt till sista plats. Det hade varit blåsigt och det hotade att bli regn. Jag uppsände en tyst bön och bad vår himmelske fader att se barmhärtigt på dem som hade förberett sig så flitigt för att underhålla oss och vars dräkter och framträdande skulle förstöras av ett häftigt regn eller blåst. Han besvarade den bönen. Det var först i slutet av uppvisningen och senare den kvällen som stora regnmängder föll. Kyrkans historia i Brasilien skildrades i sång och dans. Särskilt inspirerande var porträtten eller framställningen av äldsterna James E. Faust och William Bangerter som 1938 tjänade som missionärer i Curitiba. När deras foton kom upp på stora bildskärmar steg ett enormt jubel från publiken. Allt som allt ett underbart evenemang. I Panama City, kvällen före tempelinvigningen där, såg vi omkring 900 av våra ungdomar som kommit från hela Panama. De var klädda i färggranna folkdräkter och dansade och framförde budskap om familj, gemenskap och tro. Vi fick veta att de hade övat i över ett år. De kom ända från San Blas-öarna och Changuinola-regionen i nordöstra Panama. För ungdomarna från San Blas var det 3 dagars resa till huvudstaden, till lands och till sjöss. Evenemanget var storslaget och inspirerande. Som förberedelse för vår senaste tempelinvigning i Twin Falls i Idaho hade kyrkans medlemmar byggt upp en stor scen på festplatsen och fyllt grusplanen med grästorv och med dekorationer. Bland annat ett stort vattenfall som föreställde Shoshonefallet. En populär sevärdhet cirka 3 kilometer från det nya templet. På kvällen för framförandet kom 3200 unga män och kvinnor in på arenan viftande med ett blå och vita band och förvandlade den till en bild av en brusande flod. Festen hade fått titeln Levande vatten från Johannes kapitel 4, verserna 10 och 14. Den förde samman ungdomar från 14 stavar i det nya tempeldistriktet. Genom sång och dans framställde de sitt beroende av frälsarens levande vatten i sitt andliga liv. Av bergsbäckar och floder i området för sitt fysiska liv. För oss som hade förmånen att bevittna detta evenemang var det upplyftande, uppbyggligt. Jag är helt och hållet för sådana evenemang. De ger våra ungdomar tillfälle att delta i något oförglömligt. De vänskapsband som knyts och de minnen som skapas förblir hos dem för evigt. Nästa månad återinvigs templet i Mexico City efter en omfattande renovering. Under kommande månader avslutas uppförandet av andra tempel och öppet hus och invigningar äger rum. Nu här på morgonen har jag glädjen tillkännage 5 nya tempel för vilka tomter inköps och som under kommande månader och år kommer att byggas på följande platser. Calgary, Alberta i Kanada. Cordova i Argentina. Kansas City-området. Philadelphia, Pennsylvania. Och Rom i Italien.
Brothers and sisters, our missionary force serving throughout the world.
Bröder och systrar, vår missionärskår som tjänar runt om i världen fortsätter att söka upp människor som söker efter de sanningar som finns i Jesu Kristi evangelium. Kyrkan växer oavbrutet som den gjort sedan den grundades för över 178 år sedan. Jag har haft förmånen under det gångna halvåret att sammanträffa med ledare i olika länder och med representanter för olika regeringar. De jag träffat är välvilliga mot kyrkan och våra medlemmar har samarbetat med oss och varit tillmötesgående. Men det finns områden i världen där vårt inflytande är begränsat och där vi inte fritt får dela med oss av evangeliet. Liksom president Spencer W. Kimball gjorde för över 32 år sedan uppmanar jag er att be för att dessa områden ska öppnas så att vi kan dela med oss av evangeliets glädje. Då bad vi i våra böner efter president Kimballs vädjan och då såg vi under ske i land efter land då länder som tidigare varit stängda för oss nu öppnades. Det kommer att ske på nytt när vi ber med tro. Bröder och systrar, vi har kommit hit för att få undervisning och inspiration. En del av er är nya i kyrkan. Vi välkomnar er. Några av er har att kämpa med problem, svårigheter, besvikelser, förlusten av nära och kära. Vi älskar er och ber för er. Ni kommer att få många budskap under de här 2 dagarna. Jag kan försäkra er att de män och kvinnor som ska tala till er har bett om vad de ska säga. De har fått inspiration och maningar när de sökt hjälp och vägledning från ovan. Vår himmelske fader tänker på var och en av oss och på våra behov. Må vi vara uppfyllda av hans ande när vi nu deltar i kyrkans 178:e halvårskonferens. Detta är min uppriktiga bön Och jag uppsänder den i Jesu Kristi namn. Amen.
Those of us who have been around a while,
de av oss som har varit med ett tag, och Elster Worthlin och jag har varit med länge, känner igen vissa mönster i den prövotid som livet är. Det finns cykler av goda och dåliga tider, upp- och nedgångar, perioder av glädje och sorg, tider av överflöd och knapphet. Då vårt liv tar en oväntad och kanske icke önskvärd riktning, känner vi ibland stress och oro. En av svårigheterna här i jordelivet är att inte låta livets påfrestningar ta överhanden. Att uthärda livets alla skiften och samtidigt förbli positiv, ja, optimistisk. Kanske bör vi, då svårigheter och utmaningar drabbar oss, ha Robert Brownings hoppfulla ord präntade i sinnet. Det bästa återstår. Vi kan inte förutse livets alla stormar och strider, inte ens de som väntar runt hörnet. Men som personer med tro och hopp kan vi utan minsta tvivel veta att Jesu Kristi evangelium är sant och att det bästa återstår. Jag minns en speciell tid i mitt liv med ovanliga påfrestningar. Jag hade problem med mitt arbete och samtidigt fick min hustru veta att hon hade en livshotande sjukdom. Det här var en av de tillfällen när det kändes som motgångar hade gått ifrån talangrepp mot mig och min familj. De dagar när påfrestningarna och bekymmer i vårt oroliga liv höll på att ta överhanden, fann min hustru och jag ett sätt att lindra dem. Vi körde till en plats några kilometer från vårt hus för att komma bort för ett tag och få lite lättnad i våra svårigheter, för att prata och trösta varandra känslomässigt. Vår plats var Waldensjön. Det var en vacker liten skogssjö. När min hustru kände att hon orkade så tog vi en promenad runt sjön. Andra dagar, när hon inte kände att hon orkade gå, satt vi kvar i bilen och pratade. Waldensjön var den särskilda plats för oss där vi kunde stanna till, tänka efter och läkas. Kanske var det till en del på grund av dess historia. Dess samband med Henry David Thoreaus försök att under några år leva avskilt från världslighet. Som den erbjöd sig ett sådant hopp om enkelhet och gav oss en sån uppfriskande möjlighet att fly från vårt alltför komplicerade liv. Det var i mars 1845 som Thoreau bestämde sig för att flytta till Waldensjöns strandsluttningar och där tillbringa 2 år med att försöka förstå vad livet handlade om. Han slog sig ner på ett gammalt jordstycke som till hans gode vän Ralph Waldo Emerson. Han köpte ett gammalt skjul av en järnvägsarbetare och rev sedan skjulet. Och timret från skjulet och timret från skogen byggde han en egen stuga. Han förde en noggrann kassabok och kom fram till att han för hus och frihet hade gett ut futtiga $28.12. Han planerade en trädgård där han sådde ärtor, potatis, majs, bönor och rovor för att upphålla sitt enkla liv. Han planterade 2,5 tunnland med bönor i tanke att använda den lilla vinsten till att täcka sina behov. En verkligt liten vinst, $8.71. Thoreau levde helt oberoende av tid i frid. Han hade varken klocka eller kalender i sin lilla stuga. Han tillbringade tiden med att skriva och studera naturens skönhet och under som hände runt omkring honom. Bland annat lokala växter, fåglar och djur. Han levde inte som eremit. De flesta dagarna besökte han staden Concord. Han bjöd hem andra till sin stuga för uppbyggande och lärorika samtal. När de 2 åren hade gått så lämnade han sin stuga utan att ångra någonting. Han ansåg att tiden som han hade tillbringat där var rimligt lång för att han skulle uppnå sitt mål. Att få uppleva den andliga nyttan av en förenklad livsstil. Han kände också att andra livserfarenheter låg framför honom. Det var dags att gå vidare och utforska andra möjligheter. Till följd av sin upplevelse vid Waldensjön konstaterade Thoreau att endast fanns 4 saker som människan verkligen behövde. Mat, kläder, tak över huvudet och bränsle. Jag skulle vilja utveckla vart och en av dessa 4 grundläggande behov i livet och även den andliga nyttan av en förenklad livsstil. Det första behovet är mat. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga besitter vi helig kunskap genom uppenbarad sanning om förhållandet mellan kropp och ande. Lärarförbunden 88:15 säger: anden och kroppen utgör människans själ. Till vår förvälsignelse, både i kroppslig och andligt avseende, uppenbarade Herren också en hälsolag och talar om för oss vilken mat och vilka ämnen som är bra för kroppen, vilka som inte är det. Tillsammans med dessa anvisningar ges löftet som finns i kapitel 89 av Lärarförbunden. Alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dessa ord och vandra i lydnad mot buden ska få hälsa i naven och märg i benen och ska finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och ska springa och inte bli trötta och ska gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln ska gå förbi dem som man gick förbi Israels barn och inte dräpa dem. Det finns inget bättre råd i fråga om visdomsordet än det man finner i häftet Vägledning för de unga. Det säger: Herren har befallt dig att ta väl hand om din kropp. För att göra det behöver du hålla visdomsordet som står i Lärarförbundet 89. Ät näringsrik mat, motionera regelbundet och se till att få tillräckligt med sömn. När du gör allt detta förblir du fri från missbruk och har kontroll över ditt liv. Du får välsignelsen att ha en frisk kropp, ett vaket sinne och den heliga andens vägledning. Alla droger, kemiska substanser eller farliga beteende som åstadkommer en stark känsla eller ger dig hög kan förstöra din fysiska, mentala och andliga hälsa. Till dem hör tunga droger, receptbelagda och receptfria mediciner som missbrukas och hushållskemikalier. Vi ska inte skada vår jordiska kropp, för det är en Guds gåva. Och en del i vår himmelska faders stora lyxlighetsplan, där ingår återföreningen av vår odödliga kropp med vår ande. En annan grundläggande nödvändighet är kläder. Ett förenklat liv som för med sig andliga välsignelser kräver att man klär sig enkelt och passande. Vår klädsel och vårt yttre sänder budskap till andra om vilka vi är. Och det påverkar också hur vi uppför oss då vi är tillsammans med andra. När vi är lämpligt klädda inbjuder vi också Herrens ande att vara en sköld och ett skydd för oss. Världsliga trender i kvinnomodet inbjuder alltid till ytterligheter. Med sitt senaste mode tycks många designer försöka göra två eller tre klänningar av den mängd tyg som behövs för en. De tar vanligen bort för mycket längst upp och för mycket längst ner på kvinnors kläder. Och ibland tar de också till i knappaste laget i mitten. Herrmodet blir också extremt. På min tid skulle man ha kallat det hafsigt och opassande. Jag tror att allt för ledig klädsel nästan alltid åtföljs av allt för ledigt sätt. Många av er försöker allt för ivriga att vara unika i er klädsel och ert yttre för att väcka vad Herren skulle anse vara fel slags uppmärksamhet. I Mormons boks berättelse om livets träd så var det människorna vars sätt att klä sig var utsökt som hånade dem som åt av trädets frukt. Det är en allvarlig tanke att de modemedvetna som hånade från den stora och rymliga byggnaden var skuld till att göra många förlägna. Och det som skämdes avföll och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. President N. Eldon Tanner gav oss en gång följande råd. Anständighet i klädsel är ett sinnets och hjärtats egenskap och bottnar i aktning för en själv, ens medmänniskor och alla vår skapare. Anständighet återspeglar ödmjukhet, ärbarhet och en känsla för vad som är passande. I överensstämmelse med dessa principer och ledda av den heliga anden, låt föräldrar, lärare och ungdomar diskutera närmare detaljer i fråga om klädsel och det yttre. Och av fritt val ta ansvar och välja det rätta. Låt oss nu övergå till Thoreaus tredje behov, tak över huvudet. Tidningen är fyllda med reportage om den rådande bostadskrisen. Vi har uppmanats vid nästan varje kyrkans hjärnkonferens som jag kan minnas att inte leva över våra tillgångar. Vår inkomst ska avgöra vilket slags boende vi har råd med, inte grannens stora villa på andra sidan gatan. President Heber J. Grant sa en gång, så långt tillbaka jag kan minnas, ända från Brigham Youngs dagar tills nu, har jag hört män som står i talarstolen att uppmana människor att inte sätta sig i skuld. Och jag tror att de allra flesta av våra problem idag orsakas av försummelsen att inte tillämpa det rådet. En av de bättre sätten att förenkla våra liv är att följa det råd som vi ofta fått. Att leva inom våra tillgångar, inte sätta sig i skuld och spara för sämre tider. Vi borde utöva och förbättra våra vanor i fråga om sparsamhet, flit och hushållning. Medlemmarna i en väl fungerande familj betalar inte ränta, de tjänar ränta. Thoreaus sista nödvändighet var bränsle. Vi har hört mycket om bränsle och energi, om dess höga pris och begränsade tillgång, vårt riskabla oberäkningar beroende av dess leverantörer och behovet av nya energikällor som det är möjligt att upprätthålla. Jag överlåter diskussionen om dessa komplicerade frågor till regeringen och industrins ledare. Det bränsle jag vill diskutera är andligt bränsle. Herren har gett oss en storartad plan för hur vi kan återvända till honom. Men för att kunna avsluta vår jordiska färd behöver vi andligt bränsle. Vi bör ta efter de fem förståndiga jungfrurna som hade lagrat tillräckligt med bränsle för att kunna följa med brudgummen när han kom. Så vad krävs för att bibehålla ett tillräckligt förråd av andligt bränsle? Vi måste skaffa kunskap om Guds eviga plan och om vår uppgift i den. Genom att sedan leva rättfärdigt och ge upp vår vilja för Herrens vilja, så får vi de utlovade välsignelserna. Som äldste William L. Bradford undervisade om i den här talarstolen. I rättfärdighet finns stor enkelhet. Varje gång vi står inför ett val här i livet finns en rätt eller fel väg att gå. Om vi väljer den rätta får vi stöd i våra gärningar av principerna för rättfärdighet, i vilka det finns kraft från himlen. Om vi väljer fel väg och handlar enligt det valet, så finns det inget sådant himmelskt löfte eller kraft. Vi är då ensamma och kommer att misslyckas. Strax innan Thoreau dog fick han frågan om han hade försonat sig med Gud. Och han svarade: jag var inte medveten om att vi någonsin hade grälat. Då vi försöker finna lindring i livets påfrestningar, må vi då söka efter sätt att förenkla våra liv. Må vi följa de inspirerade råd och den vägledning som Herren har gett oss i den stora lyxsalighetsplanen. Må vi vara värdiga att ha den helige anden som ledsagare och följa andens vägledning då vi lotsar oss själva genom denna jordiska färd. Må vi förbereda oss för att nå det slutgiltiga målet för denna jordiska prövotid, att återvända och bo hos vår himmelska fader. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The Lord taught.
Herren lärde: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Dopet är därför nödvändigt för vår frälsning. Innan den uppståndne frälsaren uppsteg till himlen lärde han sina lärjungar: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Vid tiden för återställelsen upprepade han sin befallning: därför är ni kallade att ropa omvändelse till detta folk. Herrens kyrka har ansvaret att predika evangeliet i världen. Det är grunden för missionärsarbetet, och missionärernas plikt är att inbjuda andra människor att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återupprättade evangeliet genom tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvändelse, dop genom att få den heliga andens gåva och uthärda till änden. Jag vill tala och vittna om hur kraftfullt missionärsarbetet påverkar och välsignar nyomvända framtida generationer och missionärer, och hur vi kan delta i missionärsarbetet. När jag var 14 knackade äldste Prina och äldste Perkins på vår dörr en vacker augustimorgon. De började undervisa vår familj om Guds sanna natur. Under de följande besöken lärde de oss hur man ber. De undervisade oss också om återställelsen och frälsningsplanen. Efter det tredje eller fjärde besöket slutade de flesta i min familj att lyssna på missionärerna, förutom min 17-åriga syster Dina och jag. Vi kände båda den heliga andens vittnesbörd i våra hjärtan och fick den andliga bekräftelsen att budskapet var sant. Vi köpte en mormons bok och började läsa den. Varje dag efter skolan tävlade vi om att komma först hem till boken. Medan den som först kom hem läste, väntade den andra otåligt fram till middagen och skyndade sig att äta, så att det blev hennes tur att läsa fram till läggdags. Så upprymda kände vi oss. Vi började besöka kyrkan, och det dröjde inte länge för vi bara att få döpas. Vår far gav villigt sitt tillstånd, men vår mor var tveksam, och det dröjde ännu en månad innan vi fick hennes skriftliga godkännande. På vår dopdag besökte hon och resten av våra syskon kyrkan för första gången. Hon kände anden. Efter att ha hört våra vittnesbörd gick hon till missionärerna och bad dem att börja undervisa henne igen. Några veckor senare döptes hon och våra yngre systrar och bröder. Mitt liv förändrades för alltid, och Jesu Kristi evangelium kom att bli den drivande kraften i mitt liv. Ord kan inte beskriva de djupa känslor av tacksamhet jag har mot Herren och de missionärer han sände till vårt hem. Herren välsignade mig med kunskapen om det återupprättade evangeliet och jag var ivrig att dela med mig av denna kunskap till andra. Jag ville vara en missionär. Inom några månader kallades min syster Dina och jag som lokala missionärer i San Salvador. Kallelsen gav oss möjlighet att gå från dörr till dörr och dela med oss av glada nyheten om Jesu Kristi återupprättade evangelium och föra många människor till dopets vatten. Senare verkade vi båda som heltidsmissionärer i Centralamerikanska missionen. Min mission hade stort inflytande på mitt liv. Jag lärde mig att lita mer på Herren, att söka andens vägledning, och jag fick en överväldigande kärlek till Guds barn. Min kunskap om skrifterna och om lärosatserna växte. Det gjorde också min önskan att vara lydig och att noggrant hålla buden. Mitt vittnesbörd om frälsaren och hans oändliga försoning stärktes. Mina missionärsupplevelser blev en del av den jag är. Jag kom att brinna för missionärsarbetet. Det har påverkat mitt liv och min familjs liv mer än något annat. Äldste Jeffrey R. Holland beskriver vilket inflytande hans mission har haft på hans liv med dessa ord. Min mission betyder allt för mig 47 år senare. Kanske en dag under de 47 åren har gått förbi utan att jag har tänkt på min mission. Jag är bara inte säker på vilken dag det skulle ha varit. För ett par år sedan fyllde mitt barnbarn Christian 8 år och med stor förväntan planerade han sitt dop. Han frågade sin mamma om jag kunde hålla ett av talen och berätta om hur jag blev medlem. Då jag frågade honom varför jag ville, han ville att jag skulle göra det, svarade han: "Mormor, det är så viktigt. Inser du att om du inte hade tagit emot evangeliet så skulle jag inte döpas? Jag skulle inte ens vara den jag är." Jag vet inte om missionärerna förstår vilket långtgående inflytande deras arbete har. I min familj har evangeliets välsignelse nu nått 4 generationer. Sa inte president Hinckley att när vi räddar en flicka räddar vi generationer? De är alla trofasta medlemmar i kyrkan och har fått sin begåvning i templet. 6 av dem är nu gifta och har egna barn. Idag är vi 34 stycken. Och det är inte allt. Både min man och jag har verkat som missionärer. Och våra 2 söner och 3 av våra 6 döttrar har också varit på mission. Tillsammans har vi hjälpt hundratals att ta emot evangeliet i många länder. En del av dessa omvända och deras barn har också varit på mission. Missionärsarbetet är kyrkans livsnerv. Det finns inget större arbete, inget viktigare arbete. Det välsignar allas liv som deltar i det. Det fortsätter att välsigna framtida generationer. Du kanske frågar dig, hur kan jag hjälpa till med missionärsarbetet? På vilket sätt kan jag delta? Det finns 2 grundläggande sanningar att ha i åtanke. För det första, att du tydligt förstår att Gud älskar alla sina barn och vill se dem frälsta. I läran av förbunden 18:13 står det: och hur stor är inte hans glädje över den själ som omvänder sig? För det andra, att vårt budskap om Kristus och hans återställda evangelium är den allra viktigaste gåvan du har att ge. Som det sammanfattas i predikan Mitt evangelium är missionärsarbetet en fyrfaldig strävan. Finna människor att undervisa och döpa, hålla kontakt med nya medlemmar och kontakta och undervisa mindre aktiva medlemmar. Varje medlem i kyrkan, barn, ungdomar och vuxna, kan hjälpa till med något eller med allt detta. Börja med att vara en god granne och en god vän. Var ett exempel på rättfärdighet och vänlighet. Låt ditt leende utstråla kärlek, frid och lycka. Lev ett evangeliecentrerat liv. Var sedan mer konkret i dina missionärsansträngningar. Låt mig ge några förslag. Det kanske är 2 eller 3 som fungerar för dig. Om du har barn hemma, hjälp dem då att förbereda sig för en mission. Förbered dig själv för att verka som missionär. Inbjud släktingar och vänner att lyssna på missionärerna eller komma till våra möten och aktiviteter i kyrkan. Följ med missionärerna hem till undersökarnas hem. Eller låt missionärerna undervisa icke-medlemmar i ditt hem. Inbjud människor till familjens hemafton i ditt hem. Inbjud vänner till en släktforskningscenter eller hjälp dem att släktforska. Ge hänvisningar till missionärerna. Medlemmar kan vara den största och bästa källan till hänvisningar. Dela med dig av din tro och ditt vittnesbörd till icke-medlemmar och släktingar. Sök efter tillfällen att tjäna. Bli vän med undersökare och nyomvända. Gör ditt bästa för att finna dem som söker sanningen. Om du har släktingar eller vänner på mission, skicka kärleksfulla uppmuntrande brev till dem och be för dem. Du kommer att känna glädje när ditt arbete bär frukt. En större entusiasm för missionärsarbetet stärker hela din församling eller gren. Hela kyrkan påverkas av ditt arbete. När vår dotter Margie gick i andra klass inbjöd hon sin bästa vän att följa med henne till primär. Båda fick till uppgift att framföra något på sakramentsmötet. Vännens pappa hade tidigare avvisat missionärerna. Men när Margie dök upp i hans hem med handen full av kyrkans broschyrer lyssnade han uppmärksamt på hennes enkla förklaringar och vittnesbörd om Joseph Smith och den första synen. Han tillät sin dotter att fortsätta gå på primär och till henne att ta emot undervisning från missionärerna och bli döpt. Han och hans hustru kom till dopgudstjänsten. Vi kan alla delta i missionärsarbetet. Det är Herrens verk och han hjälper oss med det. Hans evangelium måste nå varje nation och vi kan vara redskap i hans händer och välsigna andras liv genom att dela med oss av hans sanningar till dem. Detta ger oss stora välsignelser. Vi är barn till en kärleksfull himmelsk fader. Han sände sin son för att öppna vägen så att vi kan leva med honom för evigt. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus.
Jag gläds med er åt att vara medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. När president Månsson gav nyheten om det nya templet så tänker jag hela världen på varje kontinent, i stora städer och i små byar är vi en familj av troende. Tillsammans har vi börjat vår färd mot evigt liv. Det är färdernas färd. Vi går framåt och tar på oss Kristi namn och har beslutat oss för att tjäna honom in till änden. Även om det finns många upplevelser, liksom det vi har upplevt här idag med andlig kraft och bekräftelse, finns det också dagar då vi känner oss otillräckliga och oförberedda. Då vår ande fylls av tvivel och förvirring. Då vi har svårt att få andligt fotfäste. En del av vår seger som Kristi lärjungar är vad vi gör då de här känslorna inställer sig. När jag för nästan 40 år sedan funderade över den utmaning som en mission är, kände jag mig både otillräcklig och oförberedd. Jag minns att jag bad: himmelske fader, hur ska jag kunna tjäna som missionär när jag vet så lite? Jag trodde på kyrkan, men jag kände att min andliga insikter var ytterst begränsade. När jag bad kom känslan: du vet inte allt, men du vet tillräckligt. Denna nya tillförsikt gav mig modet att ta nästa steg ut på missionsfältet. Vår andliga resa pågår livet ut. Vi vet inte allt i början, inte ens under vägens gång. Vår omvändelse sker stegvis, rad på rad. Först bygger vi en grund av tro på Herren Jesus Kristus. Vi hedrar principerna och förordningarna som omfattar omvändelse, dop och att ta emot den heliga andens gåva. Vi förpliktar oss att be, att vara lydiga och att alltid vara ett vittne om Mormons bok. Mormons bok ger mäktig andlig näring. Sedan förblir vi trofasta och tålmodiga medan vi strävar framåt i livet. Ibland blir Herrens svar: du vet inte allt, men du vet tillräckligt. Tillräckligt för att hålla buden och göra det rätta. Tänk på Nefis ord:
Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder. Jag besökte en gång en mission i södra Europa. Jag kom dit samma dag som en ny missionär gjorde sig i ordning för att på egen begäran återvända hem. Han hade sin biljett och skulle åka dagen därpå. Vi satt tillsammans hemma hos missionspresidenten. Missionären berättar för mig om sin problematiska barndom, om inlärningssvårigheter, om att flytta från familj till familj. Han talade uppriktigt om sin oförmåga att lära sig nytt språk. Sedan sade han: "Broder Andersen, jag vet inte ens om Gud älskar mig." När han sa de orden fick jag en säker och kraftfull känsla inom mig. Han vet att jag älskar honom. Han vet det. Jag lät honom fortsätta i några minuter och sedan sa det: "Äldste, jag sympatiserar med det mesta du har sagt, men jag måste rätta dig när det gäller en sak. Du vet att Gud älskar dig. Du vet att han gör det." När jag sa de orden till honom talade samma ande till honom som hade talat till mig. Han böjde huvudet och började gråta. "Broder Andersen," sa han, "jag vet att Gud älskar mig. Jag vet det." Han visste inte allt, men han visste tillräckligt. Han visste att Gud älskade honom. Denna oskattbara andliga insikt var tillräcklig för att hans tvivel skulle ersättas med tro. Han fann styrkan att stanna på missionsfältet. Bröder och systrar, vi får alla med ögonblick av andlig styrka, ögonblick av inspiration och uppenbarelse. Vi måste låta dem sjunka djupt in i vår själs kammare. När vi gör det, förbereder vi vårt andliga hemförråd för ögonblick då vi ställs inför personliga svårigheter. Jesus sa det: "Besluta er av hjärtat för att göra det som jag ska lära och befalla er." För många år sedan dog en liten dotter till en god vän till mig i en tragisk olycka. Hopp och drömmar krossades. Min vän kände oerhärlig sorg. Han började ifrågasätta sin tro. Hans mor skrev ett brev till mig och frågade om jag ville ge honom en välsignelse. När jag lade händerna på hans huvud var intrycket jag fick: tro är inte bara en känsla. Det är ett val. Han skulle behöva välja att tro. Min vän visste inte allt, men han visste tillräckligt. Han valde att gå trons och lydnadens väg. Han föll på knä. Han fick tillbaka sin andliga jämvikt. Det har nu gått många år sedan den händelsen, och för en tid sedan fick jag ett brev från hans son som nu är på mission. Det var besjälat av övertygelse och vittnesbörd, och när jag läste brevet såg jag hur en fars val att tro under en mycket svår tid hade blivit till stor välsignelse för nästa generation. Utmaningar, svårigheter, frågor och tvivel är alla en del av jordelivet. Men vi är inte ensamma. Som lärjungar till Herren Jesus Kristus finns enorma andliga reservoarer av ljus och sanning tillgängliga för oss. Rädsla och tro kan inte råda sida vid sida i våra hjärtan. Jesus sade: "Var inte rädd, tro endast." Under årens gång tar vi dessa viktiga andliga steg om och om igen. Vi börjar se att den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Våra frågor och våra tvivel skingras eller blir mindre viktiga. Vår tro blir enkel och ren. Vi lär oss sådant som vi redan kände till. Jesus sade: "Om ni inte blir som ett barn kommer ni inte in i himmelriket." Hadley Pay är nu 7 år gammal. Hadley föddes med en svår hörselskada som krävde omfattande kirurgiska ingrepp för att ge åtminstone begränsad hörsel. Hennes föräldrar följde upp med outtröttlig träning för att hjälpa henne lära sig tala. Hadley och hennes familj har villigt anpassat sig till den utmaning som hennes hörselskada är. En gång när Hadley var 4 stod hon med sin mamma i kassakön i mataffären. Hon vände sig om och såg en liten pojke som satt i rullstol. Hon lade märke till att pojken inte hade några ben. Även om Hadley hade lärt sig tala hade hon svårt att kontrollera röststyrkan. Med hög röst frågade hon mamman varför den lille pojken inte hade några ben. Mamman förklarade tyst och okomplicerat för Hadley att vår himmelske fader har gjort alla sina barn olika varandra. Aha, sa Hadley. Sedan vände hon sig oväntat till den lille pojken och sa det. Visste du att mina öron inte fungerade när vår himmelske fader gjorde mig? Så det är något särskilt med mig. Han gjorde dig utan ben. Så det är också något särskilt med dig. När Jesus kommer tillbaka kommer jag att kunna höra och du får ben. Jesus gör allting bra. Om ni inte blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Hadley visste tillräckligt. Jesus är Kristus, han är uppstånden. Han är vår frälsare och återlösare. Genom profeten Joseph Smith blev hans prästadöme återställt till jorden. Och hans profet Thomas S. Monson, det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Kör och församling sjunger nu Kom Guds barn från land och stad. Efter sången får vi lyssna till Elster Marcus A. Aidoukaitis i de 70s kvorum. Han följs av Elster Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sen Gör vad är rätt.
This is the 178th.
Detta är den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga.
Good morning, dear brothers and sisters.
God morgon, mina bröder och systrar. Jag känner mig glad och hedrad över att få tala till er idag. Det är min bön att Gud må leda mina ord och att hans ande må vara med oss, så att den som predikar och den som tar emot förstår varandra och båda blir uppbyggda och gläds med varandra. Jag anser den 2 juni 1940 var en mycket viktig dag i min familjs historia. På den dagen döptes min far som medlem i kyrkan. I ett brev till sin far beskrev äldste Jack MacDonald, en av de missionärer som döpte min far, dagen med följande ord. Förra söndagen var en särskilt vacker dag. Vi missionärer gick ut till en isolerad plats längs flodstranden ut på landet. Och där utförde äldste Jones och jag, äldste MacDonald, vårt första dop. Anthony Aidokaitis steg ner i iskalla vattnet och blev medlem i kyrkan. Allting var perfekt. Himlen var så blå och landskapet så fridfullt och så grönt. Så härligt att det var omöjligt att inte förnimma närheten av något stort inflytande. När vi gick hem med den nya medlemmen sa han att han bara inte gick att beskriva hur underbar dagen hade varit för honom. Hur han faktiskt kände sig som en ny människa. Det var vårt första dop. Utan någon ära åt mig eller åt någon annan. Han omvände sig själv. Den här händelsen ändrade mitt livs skeende. Jag vet inte om min far kunde förutse visdomen i sitt handlande, men jag älskar honom för det han gjorde denna dag. Han gick bort för mer än 30 år sedan, men jag hedrar och välsignar hans namn för alltid. Min far var son till litauiska föräldrar, men föddes i Skottland. Han flyttade till Brasilien som ung. Hans kunskaper i engelska underlättade hans omvändelse eftersom han kunde läsa mormons bok på engelska, då det ännu inte fanns en pålitlig översättning till portugisiska. Denna språkbarriär gjorde att min mor inte kunde bli medlem i kyrkan förrän några år senare. Men när hon blev medlem blev hon ett mäktigt exempel på hängivenhet mot andra och Guds kärlek i vår familj. Hon är här nu idag och hon är 92 år gammal. Det är med stor glädje att jag säger att jag älskar henne för hennes stora trofasthet. Jag kommer att hedra och välsigna även hennes namn i all evighet. Jag beundrar min fars mod att bli medlem i kyrkan trots de omständigheter han levde i på den tiden. Det var inte lätt för honom. Hans hustru döptes inte tillsammans med honom. Och frestelserna med dryckenskap och rökning var starka för honom. Han var fattig. Hans mor var emot att han blev medlem i kyrkan och sa att om han lät döpa sig skulle hon inte längre anse honom vara sin son. Med mindre än 300 medlemmar i Brasilien så hade kyrkan inte ett enda kapell. Jag är verkligen förundrad över min fars beslutsamhet och hans mod. Hur kunde han fatta ett sådant beslut under så ogynnsamma förhållanden? Svaret är enkelt. Det var för att min far läste mormons bok. När han läste den så fick han ett vittnesbörd om att återställelsens budskap var sant. Mormons bok är ett bevis på att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är sann. Predika mitt evangelium lär att mormons bok tillsammans med anden är den mäktigaste källan till omvändelse. President Gordon B. Hinckley förkunnade: de som har under bön läst mormons bok, vare sig det är rika eller fattiga, lärda eller olärda, har växt till under dess kraft. Utan reservation lovar jag att om ni under bön läser mormons bön bok, oavsett hur många gånger ni tidigare läst den, så kommer ni att i era hjärtan få ett högre mått av Herrens ande. Ni kommer att stärkas i ett beslut att vandra i lydnad till hans bud, och ni kommer att få ett starkare vittnesbörd om att Guds son verkligen lever. Dessa löften förverkligas för min far och för min familj. Så som vi undervisats att göra, läser vi skrifterna tillsammans i familjen varje dag. Och vi har gjort det i många år. Vi har läst Mormons bok flera gånger i vårt hem. Och vi kommer att fortsätta med det. Precis som utlovat har vi fått ett större mått av Herrens ande i vår familj. Och vi har fått en starkare beslutsamhet att vandra i lydnad mot hans bud. Och ett starkare vittnesbörd om att Guds son verkligen lever. När du vet att Mormons bok är sann, då vet du att Joseph Smith kallades av Gud att återställa Jesu Kristi kyrka till jorden. Du vet att Joseph Smith såg Fadern och sonen. Du vet att det endast finns en tro och ett giltigt dop. Du vet att Guds profet lever på jorden idag och att han har alla prästadömets nycklar och rätten att utöva dem, som Petrus gjorde i gamla dagar. Du vet att Jesus Kristus är Guds son, som är det enda namnet varigenom du kan uppnå frälsning. Du vet att Gud Fadern lever och att han älskar oss. Du vet att hans frälsningsplan är fullkomlig. Och du har en önskan att utföra förrättningar, leva efter buden och hålla ut intill änden. Jag blir ledsen när en person som fått Mormons bok och fått dessa saker förklarade för sig ändå inte vill läsa den. Jag blir ledsen när människor låter sig påverkas av andra och inte vill läsa boken utan lägger något sidan som något värdelöst och aldrig deltar i den andliga festmåltid som den erbjuder. För mig är detta obegripligt. Det är som en son eller en dotter som skilts från en kärleksfull far skulle vägra att läsa ett brev från honom och inte ens öppna kuvertet. De som fattar ett sådant beslut liknar bortskämda barn som vägrar att ens smaka på maten som en kärleksfull mor tillagat åt dem. Gud uppenbarar sin sanning när människorna åtlyder Moronis uppmaning i Moroni 10, 3-5 i Mormons bok. Predika mitt evangelium sammanfattar Moronis instruktioner som följande. Läs Mormons bok och begrunda dess budskap om Jesus Kristus. 2. Be till Gud med tro på Jesus Kristus om att få ett vittnesbörd om att Mormons bok är sann och att Joseph Smith är återställelsens profet. 3. Be uppriktigt och med verkligt uppsåt. Alltså, ha för avsikt att handla efter det svar du får från Gud. För de som säger att vi inte kan känna till dessa saker så vittnar jag att det kan vi när vi är ödmjuka nog att göra som Gud har uppmanat oss att göra genom sina profeter på jorden. Att tro att något annat vore att acceptera det löjliga antagandet att Gud inte känner till vad sanningen finns eller inte har makt att visa oss den. Att en person inte handlar efter den här bokens löfte betyder inte att ingen har gjort det. Varför älskar och hedrar jag min fars namn? Därför att min far läste och handlade enligt löftet i Mormons bok. Varför älskar och hedrar jag min faders namn? Därför han inte ryggade tillbaka från svaret han fick, fastän han stod inför utmaningar. Varför älskar och hedrar jag min fars namn? Därför att han välsignade mitt liv redan innan jag var född, genom att modigt göra det som Gud förväntar sig av honom. Jag inbjuder alla som hör mig idag att läsa Mormons bok och tillämpa löftet i den. De som gör det får veta att boken är sann. Jag bär mitt vittnesbörd om att Mormons bok är Guds ord. Tack vare det vet jag att Joseph Smith är en Guds profet. Jag vet att han inte skrev Mormons bok utan översatte den genom Guds gåva och kraft. Jag vet att Thomas S. Monson är en Guds profet på jorden idag och den enda människan på jorden som innehar alla prästernas nycklar och rätten att utöva den. Jag vet att Jesus Kristus är vår frälsare. I Jesu Kristi namn. Amen.
We live in the perilous times.
Vi lever i de svåra tider som aposteln Paulus profeterade om. De som försöker gå den raka och smala vägen ser överallt lockande sidovägar. Vi kan bli förvirrade, förutmjukade, modlösa eller deprimerade. Hur låter vi Herrens ande vägleda våra val och hålla oss på vägen? I en sentida uppenbarelse gav Herren oss svaret i denna befallning. Och för att du mer fullständigt ska kunna hålla dig obefläckad av världen, ska du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Ty sannoliken, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den allra högste din andakt. Det här är en befallning med ett löfte. Genom att varje vecka och på rätt sätt ta del av sakramentet blir vi berättigade till löftet att alltid ha hans ande hos oss. Den anden är grunden till vårt vittnesbörd. Den vittnar om Fadern och Sonen, påminner oss om allt och för oss in i sanningen. Den är kompassen som leder oss på vår väg. Denna gåva har president Wilford Woodruff undervisat är den som kan ges till människa. Sakramentet gör sakramentsmötet till den heligaste och viktigaste mötet i kyrkan. Det är det enda mötet på sabbaten där hela familjen är tillsammans. Dess innehåll, förutom sakramentet, bör alltid planeras och presenteras på ett sådant sätt att det riktar vår uppmärksamhet på försoningen och på Herren Jesu Kristi lära. Mina första minnen av sakramentsmöten är från en lilla stad i Utah där jag ordinerades till diakon och delade ut sakramentet. I jämförelse med dessa minnen har sakramentsmötena som jag nu bevistar i många olika församlingar förbättrats avsevärt. Vid ett typiskt sakramentsmöte välsignas och utdelas sakramentet och tas emot av medlemmarna under stilla vördnad. Mötesledningen och nödvändiga ärenden handhas kortfattat och värdigt. Och talen är andliga i fråga om innehåll och framställning. Musiken är passande och även bönerna. Detta är regeln och utgör en stort framsteg från mina upplevelser i ungdomen. Det finns enstaka undantag. Jag känner att några i den uppväxande släktet och till och med somliga vuxna ännu inte har förstått betydelsen av detta möte och vikten av enskild, vördnad och tillbedjan vid det. Det som jag känner mig manad att undervisa om här riktar sig till dem som ännu inte förstår och tillämpar dessa viktiga principer och ännu inte har den utlovade andliga välsignelsen att alltid ha hans vägledande ande hos sig. Jag börjar med hur kyrkans medlemmar bör förbereda sig för att ta del av sakramentet. Vid en världsomfattande ledarskapsmöte för 5 år sedan undervisade äldste Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas forum kyrkans prästerskapsledare om hur de bör planera och leda sakramentsmöten. Citat. Vi hedrar minnet av hans försoning på ett mycket personligt sätt, sade äldste Nelson. Vi för ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande till vårt sakramentsmöte. Det är höjden, punkten i vår sabbatsfirande. Vi sitter ner i god tid innan möten börjar. Under denna stilla stund sänks volymen på preludiet. Det här är ingen tid för samtal eller för att utväxla meddelanden. Lär era medlemmar att respektera tiden för bönfylld meditation när ni förbereder er andligt för sakramentet. Slutcitat. När frälsaren visade sig för nefiterna efter sin uppståndelse lärde han dem att det skulle upphöra med bruket att offra genom utgjuta blod. Istället skall ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Den här befallningen som upprepats i sentida uppenbarelser och gett oss anvisning om att ta sakramentet varje vecka säger hur vi bör förbereda oss. Som Ester Nelson lärde oss, citat, varje medlem i kyrkan ansvarar för den andliga uppbyggelse som kan komma från ett sakramentsmöte. Slutcitat. I sina skrifter över läran och förbunden undervisar president Joseph Fielding Smith om att vi tar sakramentet som vår del i att minnas frälsarens död och lidande för världens återlösning. Denna förordning gavs för att vi ska kunna förnya våra förbund att tjäna honom, lyda honom och alltid minnas honom. President Smith tillägger, citat, vi kan inte kvarhålla Herrens ande om vi inte ständigt efterlever det förbundet. Slutcitat. Vår klädsel är ett viktigt tecken på vår inställning och förberedelse inför en aktivitet som vi ska delta i. Om vi ska simma eller vandra eller gå till stranden visar våra skor och vår klädsel det. Samma sak bör gälla för hur vi klär oss när vi ska ta del av sakramentet. Det är som att gå till templet. Vår klädsel är ett tecken på i vilken grad vi förstår och hedrar den förrättning som vi ska delta i. Under sakramentsmötet och i synnerhet under sakramentet bör vi koncentrera oss på tillbedjan och då avstå från all annan verksamhet, särskilt från beteende som kan störa andras tillbedjan. Också om någon tyst nickar till stör han inte andra. Sakramentsmötet är inte en tid för att läsa böcker eller tidningar. Ni unga, det är inte en tid för att föra viskande samtal på mobiltelefonen eller smsa till personer på andra platser. När vi tar sakramentet ingår vi i ett heligt förbund att vi alltid ska minnas frälsaren. Det är sorgligt att se personer tydligt bryta det förbundet just på det mötet där det ingår det. Musiken på sakramentsmötet är en väsentlig del av gudstyrkan. Skrifterna lär att det rättfärdiga sång är en bön till Herren. Första presidentskapet har sagt, några av de främsta predikningarna finner vi i psalmerna. Det är underbart när alla närvarande stämmer in och dyrkar i sång. I synnerhet i psalmer som hjälper oss förbereda oss att ta sakramentet. All musik på sakramentsmötet kräver noggrann planering. Och man måste alltid komma ihåg att denna musik är för dyrkan, inte för framförandets skull. President Joseph Fielding Smith lärde, citat, sakramentsmötet utgör tillfället när evangeliet bör framläggas, när vi bör uppmuntras att utöva tro och begrunda vår återlösares mission och att tillbringa tiden med att ta evangeliets frälsningsprinciper i betraktande. Det bör inte användas för något andra ändamål, ty sakramentsmötet är inte en plats för förströelse. Vi bör gå dit i saktmodighet och med en bedjande och hängivet hjärta. Slutcitat. När vi gör det, när vi förenas i den högtidlighet som alltid bör åtfölja sakramentsförrättningen och dyrkan vid detta möte, är vi berättigade till andens umgänge och uppenbarelse. Det är så vi får vägledning för vårt liv och frid under vägen. Den uppståndne Herren betonade vikten av sakramentet när han besökte den amerikanska kontinenten och instiftade denna förordning bland de trofasta nefiterna. Han välsignade sakramentets symboler och gav dem till sina lärjungar och till folket och befallde dem. Och detta skall ni alltid göra med dem som omvänder sig och döps i mitt namn. Och ni ska göra det till minne av mitt blod som jag har utgjutit för er. Så att ni kan betyga för Fadern att ni alltid kommer ihåg mig. Och om ni alltid kommer ihåg mig ska ni ha min ande hos er. Och om ni alltid gör detta är ni välsignade eftersom ni är byggda på min klippa. Men det bland er som gör mer eller mindre än detta är inte byggd på min klippa utan är byggd på en grund av sand. Och när regnet faller och översvämningarna kommer och vindarna blåser och störtar sig emot dem faller det. Sakramentet är en förrättning som ersatte den mosaiska lagens blods och brännoffer och med den kom frälsarens löfte. Och den som kommer till mig med ett förkrossat hjärta och botfärdig ande skall jag döpa med eld och med den helige anden. Nu vänder jag mig särskilt till de prästernas bärare som tjänstgör vid sakramentet. Denna förrättning bör alltid utföras med vördnad och värdighet. Präster som uppsänder bönerna på församlingens vägnar bör uttala orden långsamt och tydligt då de uttrycker förbundens villkor och dess utlovade välsignelser. Detta är en ytterst helig handling. Lärare som förbereder och diakoner som delar ut sakramentets symboler utför också en ytterst helig handling. Jag älskar president Thomas S. Månssons skildring av hur han som 12-årig diakon blev ombedd av biskopen att gå med sakramentet till en sängliggande broder som längtade efter denna välsignelse. Jag var överväldigad av hans tacksamhet, sa president Månsson. Herrens ande kom över mig. Jag stod på helig mark. Slutcitat. Alla som tjänstgör vid denna heliga förrättning står på helig mark. Unga män som tjänstgör vid sakramentsförrättningen ska vara värdiga. Herren har sagt, var rena ni som bär Herrens kärl. Varningen i skrifterna att inte ta sakramentet ovärdigt gäller förvisso också de som tjänstgör vid den förrättningen. En biskop som vidtar disciplinära åtgärder mot en medlem i kyrkan som begått en svår synd kan tills vidare beröva honom förmånen att ta sakramentet. Samma myndighet kan förvisso även beröva någon förmånen att tjänstgöra vid denna heliga förrättning. Vad jag sa tidigare om vikten av passande klädsel för de som tar emot sakramentsförrättningen gäller också med eftertryck för de unga männen i Aronska prästerrummet som tjänstgör vid någon del av denna heliga förrättning. De ska alla vara välvårdade och lämpligt klädda. Det ska inte finnas någonting i deras yttre eller handlingar som drar särskild uppmärksamhet till dem själva eller hindrar någon närvarande från att ägna odelad uppmärksamhet åt den dyrkan och det ingående av förbund som är syftet med denna heliga tjänst. Äldste Jeffrey R. Holland gav värdefull undervisning i detta ämne för 13 år sedan vid generalkonferensen. Eftersom de flesta av våra diakoner inte ens var födda när dessa ord senast uttalades här, upprepar jag dem för deras och deras föräldrars och ledares skull. Citat. Får jag föreslå att när helst så är möjligt vit skjorta bärs av de diakoner, lärare och präster som handhar sakramentet. För heliga förrättningar i kyrkan bär vi ofta ceremoniella kläder och en vit skjorta kunde ses som en liten påminnelse om den vita klädsel ni bär i dopsbassängen och förebåda den vita skjorta ni snart kommer att bära i templet och som missionärer. Slutcitat. Till sist, sakramentet välsignas och delas ut endast om detta har auktoriserats av den som innehar nycklarna till denna prästerns förrättning. Det är skälet till att sakramentet vanligtvis inte delas ut i hemmet eller vid släktträffar där det finns tillräckligt med prästerns bärare. De som tjänstgör vid sakramentsbordet, förbereder sakramentet eller delar ut det till församlingen ska utsätts av någon som innehar eller utövar nycklar till denna förrättning. Jag avser biskopsrådet eller presidentskapet i lärarnas eller diakonens kvorum. Mitt hus är ett ordningens hus, säger Herren. Hur får vi Herrens ande att vägleda vårt val så att vi förblir obefläckade av världen och förblir på den säkra väg genom jordelivet? Vi måste bli berättigade till Jesu Kristi försonings renande kraft. Vi blir det genom att hålla hans bud, att komma till honom med ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande. Och vid det underbara möte som hålls varje vecka att ta del av sakramentets symboler och ingår det förbund som gör oss berättigade till det kostbara löftet att vi alltid ska ha hans ande hos oss. Måtte vi alltid göra det är min ödmjuka bön som jag uppsänder i hans namn vars försoning möjliggör allt sammans. Ja, i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Thank you, brethren and sister Allred.
Tack bröder och syster Allred för era inspirerade ord. Vi tackar också tabernakelkören för de vackra sånger som de sjungit denna morgon. Vi får nu nöjet höra sjungen sjunga, var när mig varje stund. Och därefter kommer president Dieter Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, bli avslutande talare under det här mötet. Efter president Uchtdorfs tal sjunger kören var när mig varje stund. Avslutningsbönen uppsänds senare av äldste Craig Carden i det 70s forum, varefter konferensen gör uppehåll till klockan 2 i eftermiddag.
My dear brothers and sisters and friends, what a glorious day for us to witness.
Kära bröder och systrar och vänner, vilken härlig dag att få höra fem nya tempel tillkännages. Vilken härlig dag för oss alla. Mot slutet av andra världskriget blev min far inkallad till tyska armén och sändes till västfronten. Så min mor fick ensam ta hand om vår familj. Fastän jag bara var 3 minns jag än idag rädslan och hungern under den här tiden. Vi bodde i Tjeckoslovakien och för var dag som gick kom kriget allt närmare och faran blev större. Under den stränga vintern 1944 beslöt sig min mor till sist för att fly till Tyskland där hennes föräldrar bodde. Hon byltade på oss och lyckades på något sätt få med oss alla på ett av de sista tågen med flyktingar västerut. Det var farligt att resa den här tiden. Vart vi än kom påmindes vi av ljudet av explosioner, plågade ansikten och den ständiga hungern om att vi var i ett krigsområde. Under resans gång stannade tåget då och då för att proviantera. En natt vid ett av dessa uppehåll skyndade sig min mor ut ur tåget för att leta efter mat åt sina fyra barn. När hon kom tillbaka fann hon till sin fasa att tåget och barnen var borta. Blytungt av oro fylldes hennes hjärta av förtvivlade böner. Hon sökte febrilt igenom den stora och mörka järnvägsstationen, gick kors och tvärs över de många spåren i hopp om att tåget trots allt inte redan hade försvunnit. Jag kommer kanske aldrig att få veta vilka tankar som gick igenom min mors hjärta och huvud den mörka natten när hon letade igenom en dyster järnvägsstation efter sina borttappade barn. Jag tvivlar inte på att hon var skräckslagen. Jag är säker på att det slog henne att om hon inte fann det där tåget skulle hon kanske aldrig få se sina barn igen. Det här vet jag med säkerhet. Med sin tro övervann hon sin fruktan och med sitt hopp övervann hon förtvivlan. Hon var inte en sån kvinna som satte sig ner och jämrade sig över tragedier. Hon omsatte sin tro och sitt hopp i handling. Hon sprang från spår till spår, från tåg till tåg, tills hon slutligen fann vårt tåg. Det hade flyttats till en avsides del av stationsområdet. Där återfann hon äntligen sina barn. Jag har ofta tänkt på den där natten och på vad min mor måste ha gått igenom. Om jag kunde gå tillbaka i tiden och sitta bredvid henne skulle jag fråga hur hon lyckades fortsätta trots sin rädsla. Jag skulle fråga henne om tro och hopp och hur hon övervann förtvivlan. Det är ju omöjligt kanske, men jag kanske istället kan få sitta bredvid er, bredvid alla er som är modlösa, oroliga eller ensamma. Idag vill jag tala med er om hoppets oändliga kraft. Hoppet är ett av benen på en trebent pall tillsammans med tro och kärlek. De här tre egenskaperna stabiliserar vårt liv oberoende av vilka skrovliga eller ojämna underlag vi ställs inför. Skrifterna är tydliga och vissa i fråga om vikten av hopp. Aposteln Paulus undervisade om att skrifterna skrevs i avsikt att vi skulle bevara vårt hopp. Hoppet har kraften att fylla vårt liv med lycka. Dess frånvaro, om det vi önskar i hjärtat dröjer, kan tära på hjärtat. Hoppet är en andens gåva. Det är ett hopp om att vi genom Kristi försoning och genom kraften i hans uppståndelse ska uppstå till evigt liv. Och detta tack vare vår tro på frälsaren. Detta slags hopp är såväl en löftesprincip som ett bud eller en befallning. Och liksom med alla andra befallningar har vi ansvaret att göra om det till en aktiv del av vårt liv och övervinna frestelsen att göra avkall på hoppet. Hoppet om vår himmelske faders barmhärtiga lycksalighetsplan leder till frid, nåd, glädje och glad fullbordan. Hoppet om frälsning är som en beskyddande hjälm. Den är grunden till vår tro och ett ankare för själen. Moroni i sin ensamhet, till och med efter att ha bevittnat sitt folks fullständiga undergång, trodde på hoppet. I det nefitiska folkets skymningstid skrev Moroni att vi utan hoppet inte kan få en arvedel i Guds rike. Men varför finns det då förtvivlan? Skrifterna säger att det måste finnas en motsats till allting. Och så är det också med tro, hopp och kärlek. Tvivel, förtvivlan, bristande omsorg om våra medmänniskor leder till frestelser som kan göra att vi går miste om dyrbara välsignelser. Motståndaren använder förtvivlan till att fängsla hjärtan och sinnen i ett kvävande mörker. Förtvivlan berövar oss allt som är livfullt och glädjerikt och efterlämnar tomma rester av det som livet var avsett att vara. Förtvivlan tar död på ambitioner, påskyndar sjukdom, förorenar själen och avtrubbar hjärtat. Förtvivlan kan tyckas som en trappa som alltid och endast leder neråt. Hoppet å andra sidan är som en solstråle som går upp över våra nuvarande omständigheters horisont. Det genomtränger mörkret med en strålande gryning. Det uppmuntrar och inspirerar oss att lita på en himmelsk faders kärleksfulla omvårdnad som har berett en väg för dem som söker efter evig sanning i en värld av relativism, förvirring och rädsla. Vad är då hopp? Språket i dess komplexitet ger oss flera nyanser och styrkegrader av ordet hopp. Ett litet barn kan till exempel hoppas på en leksakstelefon. En tonåring hoppas på samtal från en särskild vän. En vuxen hoppas kanske att telefonen ska sluta ringa helt och hållet. Idag vill jag tala om det hopp som övergår det triviala och inriktar sig på Israels hopp. Människosläktets stora hopp, ja, vår återlösare Jesus Kristus. Hoppet är inte kunskap utan snarare den orubbliga förvissningen att Herren kommer att infria sina löften till oss. Det är tillförsikten att om vi lever enligt Guds lagar och hans profeters ord, nu kommer vi att få de önskade välsignelserna i framtiden. Det är att tro och förvänta att våra böner blir besvarade. Det yttrar sig i tillförsikt, optimism, entusiasm och tålmodig ihärdighet. På evangeliets språk, detta hopp är fast, orubbligt och verksamt. Forna dagars profeter talar om ett fast hopp, ett levande hopp. Det är ett hopp som förhärligar Gud genom goda gärningar. Med hoppet kommer lycksalighet och glädje. Med hopp kan vi ha tålamod och uthärda våra lidanden. Det finns sånt som vi hoppas på och sådant som vi sätter vårt hopp till. Det vi hoppas på är ofta framtida händelser. Om vi bara kunde se bortom jordelivets horisont, på det som väntar oss bortom detta liv, kan man tänka sig en härligare framtid än den som vår himmelske fader har förberett för oss. Tack vare Jesu Kristi offer behöver vi inte frukta, för vi kommer att leva i evighet och inte smaka döden igen. Tack vare hans oändliga försoning kan vi renas från synd och stå rena och obefläckade inför domarskranket. Frälsaren är verkligen vårt frälsningshopp. Och vilket slags tillvaro kan vi hoppas på? De som kommer till Kristus, omvänder sig från sina synder och lever i tro, får leva för evigt i frid. Tänk på värdet av denna eviga gåva. Omgivna av dem vi älskar ska vi veta vad som är den högsta glädjen när vi går framåt i kunskap och lycka. Frälsaren är upphovet till frälsning. Hur dystert vårt livskapitel än må te sig, kan vi tack vare Jesu Kristi liv och offer hoppas på och vara förvissade om att slutet på vårt livs bok ska överträffa våra största förväntningar. Ögat har inte sett och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det som vi sätter vårt hopp till håller oss uppe i vardagslivet, stöttar oss i prövningar, frestelser och bedrövelser. Alla har upplevt modlöshet och svårigheter. Ja, det finns tider när mörkret kan tyckas outhärdligt. Det är i sådana tider som det återställda evangeliets gudomliga principer som vi sätter vårt hopp till kan stödja oss tills vi på nytt vandrar i ljuset. Vi hoppas på Jesus Kristus, på Guds godhet, på den helige handen, andens uppenbarelser, därför att vi vet att vi blir bönhörda. Eftersom Gud har varit trofast och hållit sina löften tidigare, kan vi med tillförsikt sätta vårt hopp till att Gud håller sina löften till oss nu och i framtiden. I tider av nöd kan vi hårt hålla fast vid hoppet att allt ska samverka till vårt bästa om vi följer råden från Guds profeter. Genom att sätta hoppet till Gud, till hans godhet och till hans makt får vi nytt mod i svårigheter. Får också de kraft som känner att de hotas av fruktans, tvivlets och förtvivlans allt mer kringgärdande murar. Hopp leder till goda gärningar. Vi lär oss att utveckla vårt hopp på samma sätt som vi lär oss att gå. Ett steg i taget. När vi studerar skrifterna, talar med vår himmelske fader, lovar hålla visdomsordet och betala ett fullt tionde, uppnår vi hopp. Vår förmåga ökar att överflöda i hoppet genom den heliga andens kraft när vi mer fullkomligt lever efter evangeliet. Det kan finnas tider när vi måste fatta ett modigt beslut att hoppas, även om detta hopp motsägs av allt omkring oss. I likhet med fader Abraham ska vi, när allt hopp är ute, finna tro och hoppas. Eller som en författare uttryckte det, mitt i vintern finner vi inom oss en oövervinnlig sommar. Tro, hopp och kärlek kompletterar varandra, och om en av dem växer, växer också de andra. Hopp kommer av tro, för utan tro kan det inte finnas något hopp. Likaså kommer tro av hopp. För tro är övertygelse om det man hoppas. Hoppet är av avgörande betydelse för både tro och kärlek. När vår tro urholkas av olydnad och besvikelser, när vi skjuter något på framtiden, finns hoppet där för att stötta den. När besvikelser och otålighet sätter kärleken på prov, stärker hoppet våra föresatser och manar oss till omsorg om våra medmänniskor utan förväntan om någon belöning. Ju klarare vårt hopp, desto större vår tro. Ju starkare vårt hopp, desto renare vår kärlek. Det vi hoppas på leder oss till tron. Det vi sätter vårt hopp till leder oss till kärleken. Om vi har tro måste vi ha hopp. Om vi har hopp måste vi också ha kärlek. När dessa tre egenskaper, tro, hopp och kärlek, samverkar får de oss att överflöda av goda gärningar. Hopp av egen erfarenhet. Varje gång en förhoppning infrias skapar detta tillförsikt och ett större hopp. Jag kan tänka mig många tillfällen i mitt liv när jag själv fick uppleva hoppets kraft. Jag minns mycket väl dagar under min uppväxt när jag var omgiven av ett världskrigs fasor och hopplöshet, omgiven av brist på möjligheter till skolgång, livshotande hälsoproblem och av en flyktings besvärliga och nedslående ekonomiska erfarenheter. Vår mors exempel att också i de värsta av tider fortsätta framåt och omsätta tro och hopp i handling, inte bara oro eller önsketänkande, höll mig och min familj uppe och gav oss tillförsikt att nuvarande omständigheter skulle avlösas av framtida välsignelser. Jag vet genom dessa upplevelser att det är Jesu Kristi evangelium och vårt medlemskap i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga som stärker tron, ger ett klart hopp och leder Jesu Kristi lärjungar till kärleken. Hoppet håller oss uppe när vi förtvivlar. Om vi bara kunde få en skymt av det som Herren har i beredskap åt oss, inte bara i nästa liv utan också här i livet, skulle vårt hopp vara orubbligt och vi skulle aldrig överväldigas av förtvivlan. Hoppet lär oss att det finns skäl att glädjas till och med när allt tycks mörkt omkring oss. Liksom Jeremia förkunnar jag: välsignad är den man som har Herren till sin förtröstan. Liksom Joel vittnar jag om att Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Liksom Nefi säger jag: sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Och mätta er med Kristi ord och håll ut in till änden, så säger Fadern. Ni skall få evigt liv. Det är det slags hopp vi måste hysa och utveckla. Detta mogna hopp får vi i och genom vår frälsare Jesus Kristus. För var och en som har detta hopp, till honom rena sig liksom han är ren. Herren har gett oss ett lugnande hoppets budskap. Var inte rädd, du lilla jord. Gud väntar med öppna armar för att ta emot dem som överger alla sina synder och fortsätter i tro, hopp och kärlek. Till alla som lider, till alla som är modlösa, oroliga eller ensamma säger jag i kärlek och i stor omtanke: ge aldrig upp. Ge er aldrig. Låt aldrig förtvivlan övervinna er ande. Ta emot och lita på Israels hopp, för sonens kärlek genomtränger allt mörker, lindrar all sorg och gläder varje hjärta. Om detta vittnar jag och ger er min välsignelse i Jesu Kristi namn. Amen.
Heavenly Father.
Fader i himmelen. We thank thee for the gift of thy son. Vi tackar dig för den stora gåva som din son är och för kyrkans återställelse till jorden. Och att vi kan samlas för att dyrka dig i denna konferens med våra hjärtan och våra röster till dig. I pris och ära i ditt namn. Och vi är tacksamma för att ditt rikes gränser växer. Och vi är tacksamma för prästerömmens kraft som välsignar människor över hela jorden. Var med oss och välsigna oss med enighet. Ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 178.
Detta var den första sessionen under den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän för musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.